som ni vill delge? Har kom ni fram till någonting spännande som ni vill delge? Ja.
Ja, vi kom fram till att om man har en organisation, till exempel ett universitet, och så har man olika institutioner där man ska kunna gå till varandra och man ska ha ett öppet klimat där lärande är till för alla. Men så kommer en institution på att man ska sätta i system att inte släppa in folk för att ange säkerhetsskäl. Då kan man faktiskt få problem. Och så kan man speciellt få problem om vissa bara läser en kurs här och inte orkar ladda upp bilder på Daisy.
Ja. Så vad är din innovation här då, undrar jag?
Ja, det skulle vara att man tog bort säkerhetssystemet då, så man hade samma system som övriga institutioner.
Och bli av med alla datorer då, så vi inte kan använda datasystemvetenskap.
Aha, det var lite kritik då. Men det är ju ett system då som man har lite problem med.
Okej, okay. Men något som behöver förbättras. Tack så jättemycket. Ni tänkte på något?
En kort kommentar, det är helt nybyggnad det här. Det är inkörningsproblem bara.
Vi hade faktiskt också DSV som exempel. Det har jag redan sagt till dig, Harald, som en feedback-loop. Att man då, det skulle vara enklare för kunden, det vill säga oss i det här fallet, att det var en sida som man gick till. För det, en av sidorna i alla fall, kommer jag aldrig ihåg vad länken är, där man då ser de här frågorna. Och så om man vill vara lite, för att kunna hänga med bättre, så föreslog ju du en lösning då, det vill säga att man sitter och copy-pastar för att klistra in ditt Word-dokument som man sen, och så vidare. Ja, det vill man ju inte göra något mer, för det går åt så mycket papper och det är inte bra för miljön och du vet, hela systemet med planeten jorden och så. Men, men skämt åsido, rent digitalt skulle det kunna vara ett förbättringsområde. Att man hittade allt på samma sida, också med elev- och utskriftsvänliga format om man vill det. Eller att det åtminstone fanns då en sida man gick till på DSV.
En hub liksom.
Och en sida som ni gick in till, det är faktiskt inte så där ruskigt svårt att göra. Bara att jag eller någon annan behöver göra det för den här kursen.
Ja, men det var ett system. Sen hade du hade en annan också.
Ja, jag hade skolan, när man gör schema, då gör man tjänstefördelningar, och det brukar vara så, i alla fall där jag arbetar, då lägger man det i en databas, och precis som ID-nummer för varje lärare och kurs som de ska undervisa i. Sen ska man ju föra över det till ett schemaprogram som sen ska generera ett schema för individuella scheman för eleverna. Och där jag arbetade så förut, så hade vi inte att de här programmen kunde prata med varandra själva, och då blir det väldigt trögt när man ska föra över informationen själv och det missar. Men med dagens teknik så har vi faktiskt fått nu, så att nu pratar de med varandra, så det måste vara sånt där SOVA, och det blir så mycket lättare.
Ja. Och även om man ska ta bort någonting så blir det
också, och då
lättare.
Går det i båda systemen.
Exakt. Spännande. Ska vi höra med någon mer? Kom ni fram till något?
Nej, men det var egentligen precis samma grej. Alltså just där på arbetsplatsen, där man har kanske ett ekonomisystem, och så kanske man har ett system där man har kunder, kontakter som sen då genererar en faktura, så ska man föra över fakturan till det här ekonomisystemet. Det vore ju väldigt skönt om de där programmen kunde prata med varandra.
Det är fantastiskt det ni säger här nu. Det är ju det som tog hemskt många år för samhället att upptäcka att man borde göra. Mm. Och ni upptäckte bara på en kort stund.
Bra.
Vad har du för? Nej, jag tänkte höra.
Om vad jag tycker om det här. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag är helt normativ och köper allt jag läst. Jag tycker det är jättebra. Det är det enda som inte är bra om det inte funkar. För att det är väldigt känsligt. Men alltså, i en idealvärld, om det funkar, så tycker jag absolut att det är jätteviktigt.
Jag har en fråga bara, som jag tänkte just när man sätter ihop så många system. Den här datasäkerheten, hur hanterar man den? Jag tänker, om det blir dataintrång, då kommer man åt
allt.
Ja.
Nu är du inne på ett väldigt intressant område. Nu hela världen börjar bli lite orolig här när det är det här big data. Och vem har rätt och vem har inte rätt? Kan det uppstå organisationer i världen som samlar på sig allting och vet allt om alla?
Google.
Och vi sitter här som inte vet någonting alls. Det finns redan, ja. Och hur ska vi hantera det här?
Nej, men absolut. Nej, men, och det är ju en grej som kan göra att systemet också inte funkar och bara liksom fallerar, tänker jag. Att det blir något slags känslighet med både integriteten och alltså, hela vår värld är ju väldigt känslig idag, absolut. Det är ju ett stort allvarligt problem, absolut. Men det är smidigt. Mm. Men det finns absolut risker med, ja, det tror jag absolut.
Nej, men det bästa sättet att hantera det är väl som en del maffiorganisationer gör. Man använder sig av vanlig brev, papper, penna eller kanske till och med att man går och pratar med varandra. Det är väl det som är
lösningen.
Communication.
Så gammaldags. Om man är rädd.
Varför inte? Det beror på vad man har för verksamhet kanske.
Så i Försvarsmakten till exempel, deras känsliga anställda som jobbar med känsliga hemliga
så Försvarsmakten till exempel, de som arbetar med känsliga delar av Försvarsmakten, de finns ju inte ens med i personalregistret. Och absolut inte med sina egna namn. Heller. Och de använder inte ens sina egna namn till varandra när de pratar, utan de heter kodnamn som Bamse och sånt där. För att de inte i vissa pressade situationer i krig ska råka ropa på någon kompis.
Vilken bra idé.
Så, att det, så kan man också läsa om det är känsligt.
Just det.
Ja. Vi har inga namn. Vi har inga namn i världen.
Nej, det finns ju ett antal som inte är anställda i Försvarsmakten som jobbar där.
Mm. Okej.
Okay.
Ja, rörpost, vilka idéer?
Ja, det finns kvar.
Spännande att det blev så här stort och brett det här. Men om man känner att man vill summera lite så är det tjänster som pratar med tjänster, med andra tjänster. Och att det handlar om att integrera en tredjeparts service. Som tar hand om en specifik funktion för att man inte ska behöva förstå och bygga all sådan logik själv. Man behöver liksom inte förstå alla tidtabeller på bussen. Det räcker om man går in på sl.se och knappar in och så använder man ett kort.
Alltså det kommer i alla fall inte tid. Så det är bara
nej, det är true that. Ja, verkligen. Och det som...
Ja. Man kan alltså programmera sådana här system också så att man, när man själv vill bygga ett system, så kan man kontakta alla möjliga såna här servrar världen över som gör ganska komplexa uträkningar så att det egna lilla systemet är väldigt litet och går väldigt snabbt att göra. Men för när man sen säljer sitt eget lilla system så ser det ut som att det är oändligt stort och komplicerat och fantastiskt.
Så är det ju.
Och det är jättebra fram tills de lägger in stopp så att man inte kan fischa information från dem längre. Då har man ett problem.
Då gäller det att vara på något annan plats.
Mm. Ja, och det är viktigt att använda det här i en omvärld som då förändrar sig hela tiden för att vi blir ju inte bara sårbara men vi blir också väldigt mycket mer krävande. Alltså kunder idag har höga krav och då kan man faktiskt satsa på att komma på de här nya kreativa lösningarna som kunden faktiskt vill ha istället för att sitta och lära sig olika system. För det ska ju vara lättillgängligt och så. Det var en sammanfattning av det och sen vill jag bara tacka för att ni lyssnade och diskuterade. Och om ni vill läsa lite mer så rekommenderar jag varmt de här sidorna, 387 och 401 i G30. Och då YouTube också, det har jag inte skrivit upp här för det kan ni söka bara på begreppet så hittar ni det. Så jag får tacka jättemycket för mig.
Och en kort kommentar till presentatören. En ledare ska ju vara en visionär som entusiasmerar i företaget och organisationen och pekar med hela handen i en viss riktning. Och du levde upp till det här tycker jag. Du har pekat var framtiden ligger någonstans. Vad gör vi nu? Vi är alla färdiga för idag.
Det var inte en till.
Ja, du har ju kvar en, ja, precis. Jag höll på att glömma bort dig. Vad sa du? Han har sammanfattningen, ja, den slutgiltiga. Ja, nu ska vi se. Just det. Då tar jag det medans han förbereder sig här. Jag har redan varit inne på det här, hur affärsprocesser kan relateras till design av arbetsprocesser, kommunikationsprocesser och design av informationsprocesser. Och man kan säga det som jag var ute efter lite med den punkten, det är att när man bygger sådana här system så är det väldigt viktigt att man tänker på att man inte gör dem allt för svåra. Och då finns det vissa grundregler, vissa grundprinciper. Man ska ju aldrig automatisera sånt som sker väldigt, väldigt sällan. Utan det är bara saker som upprepas väldigt mycket. Så att bygga upp en SOA-server som gör någonting som är väldigt unikt skulle inte vara lönsamt. Det är inte bra att ha affärssystem där det finns, där man bygger funktioner som kostar mycket. Utan varje gång någonting görs ganska få tillfällen eller väldigt sällan, så det är bättre att ha en levande person där som lyfter på telefonen och svarar på telefonen. Så vidare, inte en så enkel funktion att det bara handlar om att hämta några data eller någonting sådant. Så när man bygger upp sådana här system så handlar det väldigt mycket om att det är så pass dyrt, så pass komplext, så man gör ingenting om det inte görs väldigt ofta. Så exempelvis när Sofia säger till mig att man ska koordinera de här två systemen, så tänkte jag, ja, det får bli nästa termin, det är nästa år kursen går. Och hur lång tid tar det för mig? Det kanske inte tar så lång tid, så jag får nog göra det. Annars kommer någon och säger till frågan, men varför gjorde du inte det, Harald? Eller också jag lat och bara låter bli och ta smällen nästa termin. Det är ungefär det, jag bara använder mig själv som exempel. Ibland är någonting väldigt enkelt, men man gör det ändå inte. Men det är självklart det borde göra, så det är ett väldigt bra exempel. Men det är inte alltid man alltid gör det ändå. Är du färdig?
Ja då. Är du färdig?
Är jag färdig?
Ja.
Var det någon mer här som man skulle prata?
Bea.
Tog vi inte den? Den fanns. Nej. Okej. Vi har varit inne på det här många gånger. Hur kan man formalisera på rätt sätt? Det är ju det urgamla problemet som vi har berört flera gånger. Om man formaliserar för mycket så låser man ju in människor i en byråkratisk stel värld som inte alls fungerar bra. Vi tycker ju inte om när systemen tvingar oss att fylla i blanketter och svara på konstiga frågor och när vi ska hålla på med de här vidriga datorsystemen som tar för mycket tid, som inte är tillräckligt enkla. Och då, det är så att det är så allvarligt problem som man har fortfarande inte löst det idag. Jag är säker på att ni använder många system, ni går in på några hemsidor och så får ni ingen information. Ni får bara helt felaktig information och så blixtrar det förbi massa bilder på leende fotomodeller hela tiden som visar hur underbart trevligt det här företaget är. Och det är inte det man vill. Då hamnar man helt snett. Så konsten är på något sätt att göra rutiner som går lätt att uppdatera. Och då är vi tillbaka igen i de här agila systemen. En fördel med dem det är ju att gruppen hela tiden kan modifiera. Å andra sidan, en del kritiserar den här agila världen för de är så dåliga på att dokumentera. Så när systemen är färdiga och grupperna är upplösta och befinner sig någon annanstans, så är det ingen som vet vad de gjorde. Måste man kanske bygga om hela systemet, för ingen vet hur man kan ändra i det. Tyvärr kan det vara så. Det var några ord för mig. Och då går vi över till den här sammanfattningen av essensen av dagen.
Ja, det var inte riktigt, jag tror inte det är din fråga syftar riktigt på, eller typ. Delvis, jag vet inte, Harald. Är det där det är din fråga?
Nej, inte än. Vi har refererat till det vi sa tidigare, att det kanske blir en bra sammanfattning.
Men
frågan är ju inte exakt det. Du får beskriva som du själv vill.
Jag kan läsa frågan högt. Presentera en översikt över fördelar och nackdelar. Nackdelar står det till och med att integrera processer och funktioner i en organisation. Med integration menas här att det utformas så att de är beroende av helheten i organisationen. Nummer ett, vilka processer och funktioner är viktiga att integrera? Nummer två, vilka processer och funktioner är inte viktiga att integrera? Och då...
Är din fråga?
Ja. Integrera. Integration definierar dag, jag sätter de här som alla sätt och delar som en organisation samverkar på. Annars så finns det, menar de, att det finns andra definitioner också. Alla sätt alltså, som man kan tänka. Och då finns det ju olika processer man kan göra för att underlätta integrering. Standardisering är ju en sån process av både data till exempel, men också av hur man tar kontakt med varandra och så vidare. hur en produkt ser ut. Scania, som vi hade som exempel tidigare, är riktigt bra på standardisering. De har till exempel samma dörr för varenda lastbil de gör. Och det tänker man inte på när man köper en Scania-lastbil. Men det finns bara en dörr i Scania. Och sen säger de liksom, vi jobbar lean. Det är därför vi är bäst, men egentligen är det mycket marknadsföring. Men det är också egentligen en del av lean då, att man standardiserar grejer. Så det är bara en sak som gäller.
Men så det är bra ibland då.
Ja, ja. Dörren är jävligt bra. men sen blir det också, man kan ju inte standardisera allting liksom. Dels finns det ingen universell standard, och sen så fungerar inte standard i alla avseenden. Man tappar ju mycket om man ska standardisera allting. Vissa delar av organisationen kan ju inte vara standardiserade.
Har du några bra exempel?
Ja, det har jag väl. Alltså till exempel, ett företag till exempel kan ju bygga hela sin affärsidé på att inte vara standardiserat. Det finns ju alltid ett kundsegment som vill ha unika produkter.
Standard och integrera, är det helt plötsligt samma ord?
Nej, men integrera är ju, om du har en organisation, ett jättestort företag, så vill du ju att det ska arbeta tillsammans kanske. För att det leder till vissa fördelar, tänker man att man tar dels inte, det hade jag tänkt komma till lite senare, men man tar liksom inte beslut oberoende av varandra. Det kan bli väldigt problematiskt om man har en organisation och så har man inte ett sammanfogat synsätt på vad som är målet dels. Det kan ju bli så i ett företag att du har vissa delar av företaget vill bara maximera sin egen position, eller om man säger man vill bara enbart, om man ser den svenska staten som en organisation, så vet man att det finns institutioner i samhället till exempel där man framförallt vill maximera den egna organisationen, så att man vill ha så många anställda för att det är tufft och vara chef för många, så blir det hela systemet, och egentligen kanske organisationen är gammal, man jobbar egentligen inte så, det vet man om, men man vill ändå ha kvar organisationen. Så man får liksom subsystemen kan ju optimera sig själva snarare än optimera organisationens mål. Och det är inte bra. Därför ska man ju integrera. Sen det finns också andra bra, man kan ju ha belöningssystem i en organisation, till exempel bankerna i Sverige har ju ett belöningssystem där man får bonus ut efter hur mycket, hur bra bokslut du gör i år. Det är ju kanske inte riktigt vad det långsiktiga målet är, om man säger, om chefen får bonus för hur mycket pengar du lyckas låna ut i år till så hög ränta som möjligt, så får man ju ett incitament för att bygga bostadsbubblor, om man säger, man vill ju låna ut så mycket som möjligt för att kunna hämta hem så mycket vinster som möjligt just nu. Och sen när det skiter sig så går ju banken omkull då. Det är det som händer när tillräckligt många pengar vill hämta ut sina pengar. Och då får ju staten gå in och rädda.
Man kan säga att det var andra exempel på processer och funktioner som inte är viktiga och integrerade. Så fort man pratar om kreativitet eller innovativ förmåga, eller om man är på en lite högre nivå i en organisation, så krävs det att de är väldigt lyhörda för att kunna anpassa sig hit och dit. Och har man där integrerat allt för mycket, så kanske man missar de här unika nya lösningarna. Och du sa en viktig sak där, hantering av kunder. Man kan tänka sig till exempel att man standardiserar det för mycket, så man ringer till ett företag och istället för att få svar på en enkel fråga så är det, om du vill göra det, tryck på tangent nummer 1, om du vill göra det, tryck på tangent nummer 2. Och sen när man gått förbi ända upp till 7 någonting, så märker man att nej, det kom ingen vart. Jag kanske skulle tryckt på 2:an. Och så får man ringa upp igen och så blir det ändå fel. Det är ett exempel på där företag inte tycker att man är speciellt viktig som kund. Så då går man ju, ringer man ju hellre till ett annat företag kanske. Om det inte är att det är väldigt billigt och enkelt, så man står ut med att bli trakasserad på det viset.
Man måste, eller måste, men det finns alternativ.
Ja, man kanske måste. Och då... Ja, då gör de som de vill. Då får så att säga de outsourca problemen i företaget till kunderna som löser det och tvingar det att göra det. Mm. Så kan det vara lite när man står i kö på flygplatserna. De tjänar ju inga pengar på att det går snabbare där, flygplatserna. Då kan man ju stå en timme i kö till säkerhetskontrollen. Mm. Och så vidare.
Ja, du kan ju till och med tjäna pengar på att det går långsamt. Måste man ha fler folk?
Ja.
Och jag kan definiera målet med integreringen av en organisation är att öka effektiviteten mellan subsystem och därmed den totala effektiviteten. Då.
Väldigt bra sammanfattning.
Kan du ta den?
Det borde du ha i en rubrik på din skriftliga presentation sen. Den var så bra.
Måste göra en skriftlig presentation.
Absolut. Men du i slutet på kursen.
Ja.
Jag repeterar det här bara för att kan hända att det är någon som har glömt det. Tanken är ju att ni har en inlämningsuppgift och hela kurs, under hela kursens gång så inspireras ni av varandra och övas och fram och tillbaka. Men vid kursens slut, den 15 december ska det finnas en färdig skriftlig presentation av essensen av era idéer. Det behöver inte vara massvis med sidor, utan vi sa ju 4 sidor per presentation där. Och då får ni sen kommentarer från era kollegor, kommentarer från mig, så har ni ända fram till den 17 januari att göra den där perfekta presentationen, så att ni som framtida ledare har lärt er att göra en perfekt presentation. Så någonstans, och i och med att du sa en väldigt bra sak här, så tänkte jag fångade upp den och ta med den meningen någonstans som en huvudrubrik.
Okay.
Säg det en gång till.
Det är viktigt. Det här är inte enda viktiga med min redovisning.
Nej,
nu.
Nej, det
men,
men jag tyckte den
var bra. Målet med integreringen av organisationer är att öka effektiviteten mellan subsystemen. Och därmed söker man den totala effektiviteten. Då.
Och så den
sista. mellan subsystemen. Ja, man ökar den totala effektiviteten. Alltså. Det är ju det som är målet alltid. Den blir mer effektiv. Men jo, det finns ju andra alternativ än standardisering för att göra saker och ting effektivare. Boken, Giacchetti och de här tar framförallt upp saker i förhållande till databas i de här kapitlen som man använder. Men man kan ju lätt summera. Människor är också består av datainformation. Så man kan vidarefordra lite till organisationer också. Istället för att då ha all data standardiserad på samma sätt, så kan man försöka göra så att datan går att transferera mellan olika system enkelt. Alltså då, det innebär att man har en viss grad av standardisering i datan och att man vet hur man ska kunna översätta datan. Så det måste ju vara homogen i någon mening, och det kan göra i vad de kallar för point-to-point integration, som är en sorts översättningsmekanism då, mellan två olika databaser. Och det blir såklart kaos då när det blir flera databaser, för att det blir så mycket att göra. Så kan man ha data middleware som definierar en central översättningsmekanism. Men det tar ju också tid där, eftersom att allting måste översättas hela tiden. Så att allting går genom den här middleware då.
Kan sådana lösningar vara bra, men det är ju ingen generell rekommendation.
Nej.
Det är snarare så att det kan vara en bra nödlösning.
Ja. Alltså det man generellt sett kan säga är att företaget ska alltid optimera utifrån sin situation. Inte vad systemvetarna har skrivit i sin bok. Och sen kan man ha en centraliserad databas. Och den blir väldigt, väldigt stor om man har ett stort företag. Så funkar inte för väldigt stora företag. Och så kan man ha då federerade databaser, alltså ungefär som Förenta staterna. Alltså att det är små självständiga databaser som är man får köra ihop då sen.
Men där är vi inne i något väldigt intressant som kopplas ihop med vad du pratade om här, Anna. Om man då lyckas med att bestämma en standard för de här federerade databaserna, då kan de vara som om service oriented architecture, och då kan det vara hur stort som helst och ändå fungera, som exempelvis det fina exemplet internet som idag täcker hela världen, och det finns hur mycket data som helst, biljoner människor, och ändå snurrar det, just för att det är en stenhård standard i botten.
Men problemet med standardiseringen är också att det är alltid kompromisser. Standardiseringen är alltid, innebär alltid en kompromiss.
Jo.
Och därför så är det inte optimalt för någon. Alltså när man genomför om man säger effektiviserande organisationer man ska integrera, så är ju målet på sätt och vis att behålla subsystemens effektivitet och snabbhet, om man säger. Men ändå få till ett system som funkar i den stora kontexten.
Då återkommer vi här när de inte ska integreras, det är alltså när det är saker som är väldigt viktiga och som är, inte behöver vara extremt effektiva. Det vill säga allt som ska standardiseras, sånt som upprepas mycket, som behöver automatiseras, som man tjänar mycket på de här subsystemens effektivitet. Men när man kommer på en nivå där det kan behövas innovationsvilja, kreativitet, kommunikation och anpassning till en ny politisk situation och sånt. Om man där har integrerat, standardiserat, automatiserat för mycket, då hamnar man i en stelbent byråkrati där kommunikationen kanske inte fungerar längre.
Mm. Och det finns också fördelar med att ha väldigt autonoma system. Om man till exempel tittar på Japan där tsunamikatastrofen inträffade, eller om det nu kallas för Fukushima-katastrofen, så bröt ju Japan ihop i princip för att man var så beroende av varandra. Men om man hade haft mer autonoma system så hade det ju förmodligen gått lite bättre. Det hade ju inte gått bra förstås eftersom man blev av med elen då. Men, jo, men generellt kan man säga att det som det är bra att integrera, fördelar med att integrera och saker som processer och funktioner som är viktiga att integrera är ju till exempel den grundläggande strukturen i ett företag som man kommunicerar på samma sätt och man använder ungefär samma ord. Det blir ju väldigt mycket fackspråk, och om fackspråket betyder olika saker på olika delar av företaget så kommer man ju få problem. Och att datan är ungefär lika kodad. Det finns ju till exempel, men däremot om man då ska ta exempel på delar, processer och funktioner och delar i en organisation som inte är lika viktiga att integrera med övriga system, så kan man ju till exempel tänka att det är bra till exempel ha en åtskillnad mellan sin försäljningsavdelning och eftermarknadsavdelning om man till exempel säljer maskiner. För om man är säljare så är det väldigt viktigt att ha ett gott självförtroende. Om det får man inte om man hänger på eftermarknadsavdelningen, för då får man reda på hur jävla dåliga ens produkter är hela tiden. Därför kan det vara bra att ha en åtskillnad. Dessutom kan ju incitamentet för att sälja nya grejer bli lägre om man vet att det är mycket problem med någonting. Och målet med sälja det...
Nästan som du har personlig
erfarenhet. Nej, för fan. Det har jag inte. Men sånt kan vara klokt.
Ja.
Vad sa du? Alltså feedback loops kan vara bra, men de kan också vara dåliga. Ofta kan man ju själv veta om vad som är problemet med produkt, men det är kanske för dyrt att rätta till det och så vidare.
Alltså jag förstår ju vad du menar när du säger så, när det gäller att man behöver en hög självkänsla som säljare och tro på produkten man säljer. Mm. Men samtidigt, är det så? Alltså är det inte bättre att känna till? Jag förstår att man ska hänga där hela dagen när man har ett annat jobb att sköta, men nog är det viktigt för en organisation att känna till om det finns saker som kunderna är missnöjda med, om det är något slags generellt problem, så att man kan så att säga vara proaktiv i sitt sälj. Så här, jag vet att man säger det här, men det är bla bla bla.
Jo, det är bra, men det beror lite på vad man säljer för grejer. Jo. Alltså det finns ju, det är därför alla organisationer är unika och alla branscher är unika. Det går ju inte liksom att säga så generellt. Det finns ju definitivt branscher där man inte behöver ha koll på sånt. Där det är mer impulsinköp och så vidare. Mm. Sen finns det branscher där man verkligen måste ha koll på sånt. Där kanske eftermarknaden är ju vissa branscher viktigare än säljmarknaden. Alltså du säljer egentligen bara på eftermarknaden. Alltså Scania igen har ju hela deras idé att tjäna pengar. De tjänar nästan ingenting när de säljer en lastbil. De tjänar allting på eftermarknaden.
Dyra reservdelar.
Ja, dyra reservdelar, och sen så äger de servicekedjorna om man säger. Så blipper du till så här, nu ska du åka in på service. Det gör det även på Volvo. Så ska man åka in. Det är då de tjänar pengar. Så är det.
Ja, mera frågor, kommentarer, synpunkter? Eller ska vi ge en applåd till den fina presentationen? Och då var vi klara för idag med presentationerna. Och vi har ju kört över tiden här varje gång, så vi kanske inte ska köra över tiden idag. Men finns det några specifika
era frågor och synpunkter.
Ja. Jo, jag hade en fråga. Du sa att det
var om inlämningen.
Ja, precis. Du sa att det ska vara 4 sidor. Så tänkte du på, jag som hade massor med bilder. Så hur, alltså, hur ska det... texten med bilder, alltså hur...
Nej, det där med 4 sidor var för att det var någon som ville ha en slags uppskattning, alltså, något riktmycket. Du kan ha 15 sidor om du vill.
Nej, jag vet, men alltså, tänkte du att 4 sidor med texter, eller kan det vara 4 sidor med text eller med bilder, eller hur?
Jag hade ursprungligen någon slags vision när vi sa 4 sidor om att det var mest text på de här sidorna, för annars blir det ju 4 bilder, liksom 4 sidor. Men glöm det här med att det ska vara 4 sidor, utan det var bara för att jag fick en fråga, för att ni kan behöva någonting att relatera till, så att man inte ställer krav på att det ska vara som en 20-sidig uppsats eller något, utan 4 sidor var att det kan hända att någon bara skriver rubriker och subrubriker och lite slutsatser. Det kan hända att någon vill komprimera det hela. Det kan vara mindre än 4 sidor. Vi har ju konstaterat här att man... Om man har en riktigt djup insikt i något område, så kan man generalisera information och kanske standardisera och systematisera informationen tills det blir bara till slut en enda fantastisk tavla som slår hela världen med häpnad. Och då skulle det vara dumt om jag kom och sa att nej, det fattas 3 sidor, utan då räcker det med den sidan. Så 4 sidor är ett riktmärke. Ja.
Det är minst 4 sidor.
Nej, utan 4 sidor är ett generellt råd. Och jag tycker att på en sån här avancerad nivå som ni är här nu, så handlar det mera om att det förväntas att ni ska göra någonting som alla andra här i klassen tycker att wow, liksom, det kan jag använda. Eller är det så jag kan göra när jag fungerar som ledare för en organisation? Det ska kännas användbart. Och det är ju inte det här med avsikt då, så är den här kursen inte lika, vad ska man säga, man ska ju förankra i forskning och vetenskap och sånt. Så ibland vill de att man ska ha vetenskapliga referenser till allt man gör. Men det känns inte lämpligt på den här kursen med att vi är så praktiskt inriktade. Så jag är säker på att var och en av er här kan bara slå lite i Google Scholar eller något och gödsla med lite såna här vetenskapliga referenser om ni har lust. Men det är inte det som vi värderar här så mycket, utan det är snarare, vad känner ni andra för? Är det något fint budskap? Det skulle vara bättre om det var någon slags melodifestivalen här, att vi kunde rösta fram de som var häftigast. Men så gör man ju inte i vanliga fall på universitetet, så det får bli en bedömning av oss lärare, mig och en till. Flera frågor, synpunkter, diskussioner innan vi slutar. Jag skrev en mall, men den mallen är ju så där utförlig. Så jag tror jag la till kommentaren att ni kan se det som en inspirationsmall. Ni behöver inte titta, men det är de som inte vet riktigt vad ska jag säga eller inte säga. Men där tycker jag också att det är lite samma grundprincip där, att om någon läser det du skrivit och tycker jag förstår allt, det är så jädra bra, det är fint liksom, och då kan de ju skriva det. Och då är det antagligen väldigt bra. Men de kanske hittar också någonting. Men hur går det då om man gör så? Så har de skrivit en kommentar till dig att de förstår inte riktigt logiken. Och om man inte vet hur man ska tänka när man gör det, då kan man läsa igenom hela min kommentarsmall och kolla, fanns det verkligen någon bakgrund? Eller hoppade personen direkt in på någon beskrivning? Man vill ju gärna veta vad det handlar om. Så det är ett antal såna här generella presentationsregler som finns där, som inspiration till er när ni bedömer varandra.
Vill du ha en kopia på det?
Jag vill att ni gör ungefär som jag har sagt på hemsidan. Ni lägger upp era kommentarer tillsammans med personens presentation. Man kan ju göra så i iLearn här, som ni redan gjort några stycken. Hoppsen. Att ni lägger upp en sån här då, och rätt vad det är så innehåller den lite bilder och grejer. Den här hade inga bilder. Ja, just det. Då ska vi titta här.
Ja, om du går in på annars så ser du.
5 Anna där, ja. Om vi nu säger så här. Om jag nu vill kommentera här, om jag tittar på den så säger jag reply till Anna här. Och så skriver jag bla bla bla, du var en fantastiskt fin presentation. Det här tar jag till mig för att nu vet jag hur molnet fungerar och lite. Men jag förstår inte hur du tänkte med det och det. Och det jag saknade det här, vad är slutknarren, hur ska man göra där eller något. Då får ju Anna ett tips om hur hon kan bli ännu bättre. Och dessutom har ni visat med det att ni förstår vad det hela handlar om. Så blir det en kunskapsöverföring. Nu är det din tur först.
Ja, ska det här vara inne till den 15 december då också?
Nej,
eller
era presentationer ska vara inne till den 15. Och sen hade vi ett sånt där varierande datum ett tag. Vi fattade ett gemensamt beslut. Och det fick inte vara för tidigt i januari, för då blir Sofia arg.
Nej, det fick inte vara mitt i 13
helgen. Exakt, sa du. Det har du rätt i. Så vi gav oss inför din
7.
Så 7 ska den vara inne och 17
ska den slutgiltiga. Det som du tycker att nu är du nöjd med det du gjort. Nu vill jag inte hålla på att ändra mera. Så 15, 7, 17.
Okej.
Okay. En fråga var egentligen bara apropå Annas där. Det där är ju inte hennes presentation då, utan då kommer Anna lägga upp en ny PDF där det står min
texten. Precis, exakt ja.
Så är det den man kommenterar.
Exakt. Men det är så trevligt att ha det på samma ställe, för då kan man, ni som vill titta på varandra, ser att nu är det redan 2 studenter som har kommenterat Annas presentation, och i instruktionerna har jag sagt att ni får inte vara för många på en.
Bara man döper dem då ordentligt. Det är bra att Annas, den här presentationen ligger kvar så att man kan ha den och kanske läsa på inför tenta eller så.
Ja, just det.
Det är som att det tar bort precis de här slidesen.
Tanken är ju också det att allt det som vi gått fördjupat oss riktigt mycket i här under kursen ska ju resultera i tentafrågor. Det är ju så det ska vara. De ska ju vara relaterade till boken naturligtvis. Men det är ju inte så att jag sitter och läser boken och säger sida 410 eller något så stod någonting. Utan det ska vara det som vi diskuterar, teoretiska budskapet.
Det var det som min fråga var, tentafrågorna. Kan man gå tillbaka till frågorna eller är de här 12? För det är ett block om 12 frågor som man har 10 minuter att svara, om jag förstod det rätt. Eller 12 minuter på 10 frågor.
Ja,
kan man backa och gå fram? Eller är det?
Jag lägger in där, låt säga att jag lägger in 60 frågor. Och de, för var och en av er så slumpas frågorna i ordning. Och även svaren slumpas. Så du kan inte fuska även om du sitter bredvid några andra.
Nej, det är inte det. Jag menar bara, liksom, kan jag backa om jag inte vet en fråga? Liksom, eller vill tänka mer på den innan jag svarar? Eller,
ja,
eller
kan
måste
du kan backa med fram och tillbaka. Det kan du göra. Det är tiden som är tuff.
Så man väljer själv vilka man vill läsa och kommentera. Då kan det ju vara någon som inte kanske blir läst, eller?
Nej, det kan inte bli så eftersom man måste kommentera 2. Och om alla får kommentarer från sina kollegor. Och då är det så att man måste kommentera 2. Och så fort, låt säga att du vill kommentera på Kim. Och så upptäcker du när det är någon som har kommenterat på henne redan. Och tänker du, ja, då vill jag kommentera på Sofia. Och så upptäcker du, när det är någon som har kommenterat där. Och då tittar du på Annas och där är det också. Och till slut märker du, finns bara en kvar. Så måste du ta den.
Och i värsta fall så måste man gå igenom alla lectures och seminars frågor och klicka runt där.
Och leta. Det finns en person som måste göra det. Den som är sist alltså. Den som gör det här den kvällen på den 6 januari.
Men vi kan ju uppträda på 2 olika personer, eller?
Det kan du göra.
Vi skulle inte vänta tills den skulle ska ju vara inne. Så ja. Vi sa väl att minst några veckor innan där. Så, eller?
Nej, den 7. Ja, det är du som har sagt den 7. Måste vi hålla oss till det? Ja, man paxar för någon.
Det skulle man göra så att inte 2 sitter och skriver innan man lägger upp det. Då skulle man ju.
Just det. Man kan paxa, det kan man göra på samma sätt. Vad sa du? Man kan välja 2 olika personer att opponera på. Och jag hoppas ni förstår, det låter ju lite krångligt det här, men det är för att man ska säkra att alla får kommentarer från andra studenter.
Det låter jättebra.
Tack.